Hej och varmt välkommen till Hundpodden med Kiki och Company. Japp, du hörde rätt. Jag har bytt namn på podden. Förra avsnittet så berättade jag att Tage fått somna in på grund av sjukdom och om den sista tiden med honom. Och sen dess så har jag vridit och vänt på om podden ska fortsätta att heta med Kiki och Tage eller inte. Och jag har kommit fram till att jag vill döpa om den. Tage kommer alltid finnas med i mitt hjärta och han kommer ju garanterat dyka upp i exempel och annat i podden. Men jag har faktiskt länge, även medan Tage levde, tänkt på att Hundpodden med Kiki och Company skulle vara ett bättre namn. Jag tänker att det nya namnet speglar att podden handlar om så mycket mer. Om alla oss, om mig, experter och hundägare som jag intervjuar, mina samarbetspartners och om er som lyssnar. Så återigen, varmt välkommen till Hundpodden med Kiki och Company. Podden presenteras i samarbete med Furry Family och Swedea Försäkringar. Jag skulle vilja börja med att tacka för all fantastisk respons på förra avsnittet. Det var ju ganska tufft att spela in såklart för mig, men också nödvändigt för att jag skulle känna att jag kunde liksom fortsätta släppa podd i någon annan ny anda eller vad vet jag. Men jag har fått så mycket fina kommentarer och mejl och vykort och presenter och allt möjligt så jag är helt överväldigad. Det är helt fantastiskt att så många bryr sig om både mig och Tage. Så tack, tack, tack till alla er. Jag skulle också vilja passa på att tacka tre tjejer, Amanda, Stella och Rosalie, som lät mig låna deras ljuvliga hundar till min nya profilbild till podden. Alltså kolla in bilden i din poddapp eller på sociala medier så ser du snyggingarna Aida, Mira, Nova och Hyss. Även valparna Vippe och Raja var med på ett hörn, men profilbilden skulle ha blivit lite väl kaotisk om de skulle ha varit med på den bilden. Så de fick hamna på lite andra separata bilder istället, så de kommer också dyka upp i sociala medier. Så tack, tack Amanda, Stella och Rosalie för att ni ställde upp på den här fotograferingen. Och nu till avsnittets tema. Hitta rätt istället för att leta fel. Jag tänker att det här avsnittet blir lite som en nystart för podden, även om det är ju samma gamla podd i grunden och inga jättestora förändringar. Men jag funderar lite grann på vad jag verkligen, verkligen tycker är viktigt att lyfta fram, och då var det just det här temat som jag kom att tänka på. Hitta rätt istället för att leta fel. Jag pratar om det i massa olika sammanhang, men idag så skulle jag vilja fokusera lite extra på just det. Generellt så tycker jag att vi är så himla duktiga på att leta fel. Både vi hundägare och andra. Det är så lätt att vi ser allt som är dåligt eller det som hundar eller människor gör fel. Och så funderar vi på hur vi ska fixa det. Hur vi ska få hunden att sluta göra saker. Hur får jag valpen att sluta kissa inne eller sluta bita i händerna? Hur får jag hunden att sluta dra i kopplet, sluta hoppa? Sluta skälla, sluta göra utfall, sluta morra, sluta jaga. Ja, ni hör. Jag har en tro på att det som vi fokuserar på, det råkar vi omedvetet dra till oss och förstärka. Återigen, både i hundlivet men också i livet i stort. Men verkligen, verkligen i hundlivet. Om vi riktar uppmärksamhet mot beteenden vi vill bli av med så är det väldigt lätt hänt att vi råkar förstärka dem. Antingen för att uppmärksamheten i sig är förstärkande, att de verkar liksom lönsamma. Hunden vill ha vår uppmärksamhet och den får det, och då blir det liksom ett förstärkande av det beteendet. Eller för att vi ska skapa mer stress i situationen, vilket blir som en katalysator för problemen. Eller för att det finns något annat i situationen som gör att hunden upplever beteendet som lönsamt. Men vad ska vi göra istället då? Jo, men ibland så hör man ju folk säga att belöningsbaserade tränare ignorerar problemen. Att vi låter hundar bete sig hur som helst utan att ingripa. Men det stämmer verkligen inte. I alla fall inte enligt min syn på belöningsbaserad träning. Och inte alla som jag känner och jobbar på det här sättet. Istället så handlar det om att hjälpa hunden att utveckla önskvärda beteenden. Så att de tar över och liksom skuffar undan det oönskade. Så först och främst så handlar det om att fundera på vad vi vill att hunden ska göra snarare än vad vi inte vill att den ska göra. Som till exempel att lära sig att kissa utomhus eller att bita i tuggben istället för i händerna. Eller att gå följsamt i koppel, hälsa med fyra tassar på marken, titta lugnt på en annan hund istället för att göra utfall. Vända bort blicken för att visa att den inte vill bli klappad. Eller springa till mig för att få en belöning när den ser en hare istället för att jaga efter den. Alltså istället för att tänka att valpen ska sluta kissa inne eller sluta bita händerna, så ska jag försöka fundera på vad vill jag att den ska göra istället. Så ja, ni fattar. Fundera på vad du vill att en hund ska göra istället i de situationer som hunden gör något oönskat. Bara genom att tänka så och börja uppmärksamma allt bra som din hund faktiskt redan gör i vardagen, så kan jag nästan lova att saker kommer leda i rätt riktning. Dessutom så kommer er relation bli mycket trevligare, för ärligt talat, vem vill vara den där tjatiga morsan som hela tiden påpekar allt fel som de gör? Och vem vill vara den som blir tjatad på? Ja, ingen och ingen, tänker jag, är svaren på de frågorna. Och jag lovar, kraften i att uppmärksamma önskvärda beteenden är oerhört stark, så ibland så räcker det med bara ren uppmärksamhet. Men ibland så kan vi behöva förstärka ytterligare med godis, lek eller något annat som hunden verkligen, verkligen uppskattar. Men som sagt, du kan faktiskt få snabb effekt bara genom att liksom börja titta med hitta rätt glasögonen istället för leta fel glasögonen. Okej, så första steget är alltså att börja förstärka det hunden gör bra istället för att fokusera på det hunden gör fel. Men ibland så känns det i alla fall som att hunden inte klarar av att göra någonting rätt. Kanske inte livet i stort, men i en specifik situation. Om du har en hund som hoppar hysteriskt på alla besökare och om den dessutom väger 35-40 kilo eller mer, ja, men då fattar jag att det inte är så lätt att i det läget tänka att nu ska jag fokusera på det hunden gör bra. För att om man tänker så, ja, men då hinner ju hunden välta både mormor och barnbarn och ställa till med en väldans oreda. Så för att få det här att funka i vardagen så har jag tre huvudrubriker som du kan hänga upp dina åtgärder kring. Och eftersom alla tre börjar på T så är de ganska lätta att komma ihåg. Rubriken är tillgodose, tillrättalägg och träna. Det vill säga tillgodose hundens behov, tillrättalägg situationer så att din hund får chans att göra rätt, samt träna hunden att klara de situationer som den behöver klara i vardagen. Och jag kommer prata lite mer om var och en av dem, så häng kvar. Om vi börjar med tillgodose hundens behov, så menar jag att ju bättre du tillgodoser din hunds behov, desto lättare är det för den att bete sig på önskvärt sätt. En hund som får för lite motion eller mental stimulans kan lätt få massor av överskottsenergi som gör att hunden exploderar när något väl händer. Och fatta hur svårt det måste vara att gå i koppel om hunden inte har fått springa av sig utan har legat på laddning hela dagen. Och detsamma gäller en hund som inte får tillräckligt med vila eller återhämtning faktiskt. Om hunden är mentalt trött eller fysiskt trött också för den delen, så orkar den helt enkelt inte med mentala påfrestningar som den gör när den är liksom utvilad och välbalanserad. Du vet kanske hur en övertrött unge kan bli, ja, men så kan faktiskt också hundar bli. Särskilt valpar, men också vuxna. Och skulle hunden vara stressad av någon anledning, den kanske är rädd för något och utsätts för det regelbundet, eller tycker att hundmöten är jobbiga och ser eller känner lukten av hundar på varenda promenad, ja, men då är ju liksom stressbägaren överfull och när något väl händer, då rinner det över. Det kan i alla fall jag känna igen mig i. Och ett ytterligare behov som jag tjatar om i tid och otid, det är hundens behov av att få vara frisk och må bra. En hund som har ont eller mår dåligt på annat sätt kan ju inte visa det genom att säga jag har ont, utan istället så visar det sig kanske genom att hunden morrar vid beröring eller gör utfall mot andra hundar eller något annat liksom oönskat beteende. Så en hel del oönskat beteende kan vi faktiskt rätta till bara genom att se till att hunden får sina behov så väl tillgodosedda som det bara går. Den andra rubriken var ju tillrättalägg, det vill säga tillrättalägg situationer så att din hund får chans att göra rätt. Och det här kan en del uppleva som lite fusk, eller kanske till och med känna att det känns fel att låta hunden styra och ställa i vardagslivet. Men för det första, fusk. Alltså jag tycker det är avsevärt mycket mer fusk att ta till hårdföra metoder för att bli av med ett oönskat beteende. Och så tänker jag också så här, om det nu är fusk, varför gå över ån efter vatten? Om problemet med hundmöten löses genom att jag tar ut lite extra avstånd eller till och med byter trottoar i hundmötet, ja, men då är väl det en jättebra lösning. Eller om din hund skäller när den äter middag, så kan du väl ge den ett tuggben eller annat och sysselsätta sig med medan ni äter. Och är du orolig för att förstärka skällandet i den situationen, ja, men då kan du ju ge hunden benet innan den börjar skälla. Och faktiskt, till och med om du ger hunden benet när den väl har börjat skälla, så kan jag nästan lova att skällandet kommer minska jämfört med om du försöker få den att tystna genom att säga till den på skarpen eller bara av att du blir stressad och arg i situationen. Så är risken jättestor att även hunden blir det, och då kommer skällandet öka. Men om du istället lugnt och fint ger den ett huggben att sysselsätta sig med, så kommer ni sakta men säkert få bukt med det här. Det handlar om att liksom skapa goda vanor. Och det där med att det känns fel att låta hunden styra och ställa, alltså allvarligt talat, då tycker jag att du ska fundera på hur mycket du styr och ställer i din hunds liv. Alltså i princip så styr vi ju allt i våra hundars liv. Så jag tycker att vi har ett stort ansvar i hunden, så mycket frihet som det bara går. Så låt din hund styra om det leder till en mer harmonisk tillvaro för er båda. Låt den få sin vilja igenom. Så fundera på om det finns något i de situationer där ni har oönskade beteenden som ni kan ändra på, det vill säga tillrättalägga, så att de oönskade beteendena minskar eller försvinner. Om hunden till exempel skäller på ljud i trappuppgången, kanske minskar eller försvinner skällandet om du hör radio eller klassisk musik på. Eller om din hund skäller när den ser folk passera utanför fönstret, ja, men då kanske du kan täcka för den delen av fönstret där hunden ser ut. Klura på vad som är relevant att tillrättalägga för just din hund. Och sen när du väl fått fram de önskvärda beteendena i den här situationen, då ska du se till att uppmärksamma och belöna dem så att de förstärks och tar överhanden över de oönskade. Och efter en period med tillrättaläggande så kanske du kan tillrättalägga allt mindre utan att det oönskade beteendet kommer tillbaka. Nu har vi pratat om att det blir lättare för hunden att göra rätt om den får sina behov tillgodosedda. Och om vi tillrättalägger situationer så att det blir rimliga situationer att hantera ur hundens perspektiv. Men vi kan också behöva träna hunden för att klara av olika situationer i vardagen. Och även där ska vi tänka till och fokusera på rätt beteende istället för fel. För många tänker att hunden måste lära sig vad som är fel för att kunna göra rätt. Men det är feltänkt. Visste du att Swedea Försäkringar arrangerar Swedea Live, en serie kostnadsfria föreläsningskvällar som på olika sätt vill inspirera och informera kring hundar och livet med hund. Och nu på onsdag, den 8 maj, är det dags igen, och den här gången är temat valpar och unghundar. Du kommer att kunna ställa frågor till Swedeas expertpanel som består av mig, hundpsykologen Kiki Fällstenius, och fantastiska veterinär Ylva Trygger. Du kommer få massor av tips och inspiration kring vardagen med valpar och unghundar. Så om du har en valp eller unghund, eller är på väg att få en valp till familjen, eller om du kanske bara tycker att det skulle vara kul att höra vad vi har att säga om valpar och unghundar, så gå in på Swedeas sociala medier och webbsida och boka in dig. Okej, det här med att träna då. Även här är det lätt att fastna i nej-träsket. Jag kan själv ibland hamna i tänket att jag tror att en hund måste förstå vad som är fel för att klara av att göra rätt. Men det tänket är helt fel. Vi kan lära hunden vad som är rätt genom att visa vad som är rätt. Det låter ju egentligen ganska självklart när man säger det. Det finns en träningsfilosofi som kallas för errorless learning, eller felfri inlärning om man ska översätta till svenska. Och den går ut på att lägga upp träningen på ett sätt där hunden lyckas göra rätt hela processen igenom. Vi kanske inte alltid lyckas lägga upp träningen så fullt ut, men ju mer vi lyckas, desto effektivare blir träningen och desto mer trygg och harmonisk blir känslan i hunden och i relationen mellan dig och din hund. Det handlar alltså om att stegvis bygga upp svårighetsgraden i så små steg att hunden lyckas göra lätt i varje steg. Och också att man tillrättalägger situationen, träningssituationen, så det blir lätt för hunden att göra rätt. Och det här är ett supereffektivt sätt att träna på, och det är helt underbart att se hur trygga hundarna blir i träningssituationen och hur kul de tycker det är. Jag har för länge sedan fått lära mig, och faktiskt också tidigare lärt ut, att idealet är att hunden gör rätt 8 gånger av 10. Jag har hört vissa säga 5 gånger av 10 och andra säger 9 gånger av 10. Och att man ska belöna när hunden gör rätt och att hunden blir av med belöningen om den gör fel. Men det där riskerar att skapa stress och osäkerhet och blir faktiskt inte särskilt kul för hunden. Om vi istället har som ambition att hunden ska lyckas göra rätt varje gång, då får vi ett helt annat resultat. Tänk dig själv, om du lär dig matte och du klarar alla tal, ja, men då känns det ju kul och du kan jobba på och du kommer framåt. Men klarar du inte 2 tal av 10 och resultatet blir en missnöjd lärare, ja, men då tröttnar du nog ganska snabbt och får ont i magen när mattelektionen börjar närma sig. Eller i gympan. Jag hade en fantastisk gympalärare som heter Sture. Och jag minns fortfarande hur han byggde upp övningarna stegvis så att vi fick lyckas hela tiden och vågade allt mer. Jag hade försökt lära mig hoppa bock och hade rätt ångest för det där, för jag hade smält in i bocken några gånger så jag blev mer och mer osäker. Men Sture lät mig hoppa över en hoprullad matta först. Och när jag fått tillbaka självförtroendet så vågade jag hoppa med full fart över den lägsta bocken. Och sen så småningom högre och högre. Och snacka om att självförtroendet och förmågan växte när jag lyckades med det. Så tack Sture, både för att du lärde mig hoppa bock, men framförallt för den pedagogiska lektionen, eller vad man ska säga, som jag bär med mig än idag. Och känslan av hur det är när man först har liksom brottats med någonting och kanske då någon har försökt pressa en och göra någonting som man inte riktigt klarar, till att få lära sig i sin egen takt och på sina egna villkor. Så, när du ska lära hunden saker som de behöver kunna klara av för att hantera sin vardag, då behöver du börja med något enkelt som hunden klarar. Och sen sakta men säkert öka svårighetsgraden tills hunden klarar av att göra det beteendet i den verkliga situationen. Men sen kan det såklart bli fel, men det är liksom inte hela världen. Du kan till och med belöna hunden för att den försökte. Eller om den inte försökte så kan du faktiskt till och med belöna hunden för att den visade att den behövde en paus. Det viktiga är att det blir så många rätt som möjligt så att du lyckas belöna det önskvärda beteendet så många gånger som möjligt. Och ibland så behövs det inte ens så många gånger om du lyckas lägga upp träningen rätt. Men tänk på att om din hund inte klarar av att göra det du vill, då är det faktiskt i första hand du som har gjort fel. Du har gjort det för svårt. Men, eller glömt att ta paus, eller förutsättningarna har varit fel och det är ju du som ansvarar för dem. Men det är inte heller hela världen. Ge dig själv beröm för att du försökte och prova sen igen lite enklare så att ni lyckas tillsammans. Konkret så finns det ju flera olika sätt att träna hunden eller lära hunden olika beteenden som den behöver i vardagen. Och ett sätt är att använda det som kallas för klassisk betingning eller klassisk inlärning. Det vill säga ge hunden andra associationer till en situation. Om du har en hund som till exempel älskar att jaga katter och associerar katt med att rusa efter, då kan du ändra hundens association till katter genom att varje gång hunden ser en katt ge hunden en godisbit eller dra fram en leksak. Efter tillräckligt många upprepningar så kommer din hund att associera katter med gotte eller lek hos dig istället för att jaga efter den katten. Men för att det här ska funka, då är det viktigt att retningen från katten inte är för stark. Så man måste liksom hamna i situationer där hunden inte går upp för mycket i den här jaktleken med katten. Det är också viktigt att hunden först ser katten och sen får gotte eller lek hos dig. Vi vill ju att hunden ska lära sig att katt betyder godis eller lek, inte att godis eller leksak betyder att det finns en katt i närheten. Och just katter kan ju vara lite svårstyrda, så det är svårt att arrangera träningssituationer som blir lagom svåra. Men kanske kan du passa på när din hund ser en katt på jättelångt håll, eller när den känner doften av en katt. Eller kanske kan du låna en filt med kattdoft från grannens katt som du kan använda vid träningen i början. Här handlar det ju om att tillrättalägga träningssituationerna så att de blir lagom svåra så att din hund lyckas associera katter med lek och godis. För är situationen för svår, då kommer hunden bli liksom helt blockerad och inte klara av att göra några nya associationer. Ett annat träningssätt är att belöna allt bra som hunden gör i en situation som liknar problemsituationen. Eller i en situation där din hund hade kunnat göra fel. Det är så lätt hänt att vi inte märker allt bra som hunden gör, utan vi reagerar först när hunden börjar göra något oönskat. Så återigen, hitta rätt glasögonen på och belöna allt bra som hunden faktiskt gör. Då kommer de beteendena förstärkas och till slut ta över så att de oönskade beteendena minskar. Slutligen, så kan det vara bra att fundera igenom vilka beteenden du kan behöva träna in och sen använda för att hjälpa hunden att göra rätt i olika situationer i vardagen. Jag tänker till exempel på att det kan vara bra att lära hunden att ligga och koppla av på en filt, för då kan du använda det när ni äter middag, om hunden brukar gå upp i varv då. Eller när ni får besök eller är iväg och hälsa på någon. Ett annat väldigt användbart beteende är att gå fint vid sidan. Och det kan du använda för att guida din hund förbi en annan hund, av och på bussen eller i andra situationer där ni behöver liksom komma fram där det är lite trångt. Det kan också vara bra att träna in beteenden för olika typer av hantering och omvårdnad, som till exempel att lyfta på tassen för att få dem torkade eller lägga hakan i din hand så att du kan borsta tänderna. Och även de här beteendena tränas in med tänket om felfri inlärning för att få så bra resultat som möjligt. Du måste alltså lära in dem stegvis i störningsfri miljö för att sen träna vidare först i situationer med enkla störningar och så småningom i allt svårare situationer. Så du har alltså ett ansvar för att tänka ut vad du kan behöva lära din hund för att hjälpa den att hantera situationer i vardagen. Och det här handlar inte om lydnad. Det är inte så att hunden måste lyda till varje pris, utan det handlar mer om att hjälpa hunden att hantera vardagssituationer. Och då är det också viktigt att man verkligen tränar in de här beteendena belöningsbaserat så att hunden får en positiv association och känner självförtroende. Den här felfria inlärningsfilosofin kommer ju verkligen in även här, så att hunden känner trygghet och harmoni och att det gynnar er relation. Här skulle jag vilja passa på att tipsa om min onlinekurs som heter Vardagsträning, aktivering och abrovinker, och som är fullspäckad med just sådana här vardagsbeteenden som du kan använda för att hjälpa din hund att hantera olika situationer. Du hittar kursen på Glada Jykars webbsida, och om du uppger koden HUNDPODDEN50 då får du halva priset på kursen. Och du har tillgång till den i ett helt år, så du har gott om tid på dig att träna igenom det här, för det är rejält med material kan jag säga. Det är massa övningar att välja ur. Ett bra komplement till den kursen, det är Glada Jyka medlem som jag och min kollega Cecilia har. Där har vi ett tema varje månad, och nu i maj så är temat följsamhet i koppel. Genom Glada Jyka medlem så bjuder vi på pepp och inspiration och kunskap och också nätverkande med andra hundälskare. Och syftet är liksom att du ska få träningen och aktiveringen att bli av i vardagen. Så att det är så lätt hänt att man glömmer av, men här får du, vi släpper lite material varje vecka så att man får den här påminnelsen och pushen och inspirationen att faktiskt träna och aktivera. Och vi har också fokuserat på sånt som är lätt att göra i vardagen. Så att det ska inte vara, man behöver inte sätta av massa extra tid eller åka iväg till någon speciell plats, utan det går bra att få in i vanliga vardagsschemat. Om du vill gå kurs för mig på riktigt, i verkliga livet, då har jag ett par intensivkurser i Bromma den 18-19 maj. En i tricksträning och en om aktivering och berikning. Då ses vi 3 timmar på lördagen och 3 på söndagen. Och då varvar vi träning och teori och fika och mys och umgänge under de här 3 timmarna varje dag. Och det brukar vara supertrevliga kurser, så det kan jag varmt rekommendera. Och dessutom på fredagskvällen den 17 maj så var jag och Cecilia så otroligt sugna på att hålla ett föredrag live på riktigt, inte online utan på plats. Så på kvällen där så har vi ett föredrag i lokalen i Bromma i Stockholm, där vi varvar föredrag med träning, där vi delar med oss av våra bästa tips inför vardagen med din hund. Och jag har lyckats övertyga Cecilia om att det blir jättekul och bra att ha med hennes unghund Berra på scenen. Så jag och Cecilia kommer visa en del övningar med honom, så båda kommer träna med honom. Och gissningsvis så kommer vi få bekänna färg och hantera vår egen oro över att inte kunna hantera en ostyrig ung labradorhanne mitt i den här situationen. Det kommer bli jättekul och förhoppningsvis lärorikt. Så in och kolla på Glada Jykars webbsida så hittar ni mer information om alla de här aktiviteterna där. Men vad gör vi om hunden ändå gör fel då? Om den skäller som en tok, snor mat från bordet, hoppar på mormor eller allmänt beter sig på ett sätt som ställer till problem för dig eller omgivningen? Ja, jag tänker att det beror lite på. Stör det någon på riktigt, eller är det bara vi som är lite överkänsliga kring hur hundar ska bete sig? Och hur viktigt är det att det här beteendet inte förstärks? Det viktigaste att tänka på är att problemsituationer inte är träningssituationer. Det är liksom ingen vits att tänka att du ska lära hunden eller lösa problemet där i situationen när problemen uppstår. Där handlar det mer om att hantera just den situationen. Att hindra hunden från att störa omgivningen eller att jaga den där katten eller välta mormor. Men du behöver inte den situationen för hunden att förstå att det är fel att välta mormor. Så det finns ingen anledning att vara sträng eller trättavisande, utan du kan lugnt och metodiskt lösa situationen. Du kan till exempel behöva fösa undan eller dra bort hunden från mormor så att hon inte välts. Och det är såklart inget jag egentligen rekommenderar, att vi ska dra eller fösa undan hunden. För helst så ska man ju ha förebyggt situationen innan mormor kommer på besök och antingen då ha avlett hunden med tuggben eller satt upp en barngrind eller tränat hunden att hälsa lugnt och fint. Men om hunden är på väg att välta mormor så tänker jag för mormors skull att vi ska rädda mormor. Så gå emellan, ta undan hunden, gör det som behövs i situationen, men gör det så lugnt som du bara kan så att det inte blir en ännu mer stressande eller negativ upplevelse för hunden. Och sen när kalaset är över, då kan du fundera på hur ska du träna din hund inför nästa träff med mormor. Men tillbaka till mina frågor om beteendet stör någon på riktigt och hur viktigt det är att beteendet inte förstärks. Jag tänkte avsluta där med ett exempel med Tage, för att Tage var ju helt galen i mat, men inte särskilt busig och lekfull på det sättet att han ville liksom leka med leksaker och så. Jag gjorde massor av åtgärder kring matproblematiken under alla de här tre rubrikerna som vi har pratat om, tillgodose, tillrättalägg och träna. Jag såg till att tillgodose hans behov av näringsrik och mättande kost och tuggben och annat. Och jag försökte tillrättalägga så att det inte låg mat framme som han kunde sno. Och jag tränade honom så gott jag kunde att inte sno mat om det väl fanns framme. Och vi kom en bra bit på vägen. Men fortfarande så kunde jag liksom inte lita på honom i alla situationer. Jag trodde han att han kunde sno åt sig något, så gjorde han nog det. Och parallellt med det då, eftersom han inte tyckte att lek var så kul, så tänkte jag att det ändå var bra att liksom uppmuntra det. Dels för att det är härligt att leka och för att det är bra för relationen och att det är en bra grej att ha som belöning. Så jag försökte också träna honom att tycka att lek var kul. Om Tage skulle sno mat eller försöka sno mat, då agerade jag lite annorlunda jämfört med om han försökte sno en leksak eller till och med om han försökte sno en sko eller någonting sånt. För hans del så var det inte hela världen om beteendet att sno en leksak eller sno skor. Och med sno leksak då menar jag att se att vi är ute och tränar och så har jag min träningsväska, så har jag leksaker och jag har godis och grejer. Om han försöker sno åt sig en leksak ur träningsväskan så skulle jag uppmuntra det och leka med honom en stund. Men försöker han sno godiset jag har i träningsväskan, då skulle jag nog försöka hindra honom från det, för att det beteendet har han så starkt i sig att jag helst inte vill att det ska hamna några vikter i fel vågskål. Som sagt, så om han snodde en leksak eller sko så kunde jag liksom bara låta det ske eller till och med uppmuntra det. Och det här med sko, han kunde göra det ibland, att han tog någons sko eller toffel eller någonting och kom med den till den personen med lite busig blick för att han ville leka. Och eftersom det här inte var någonting som var ett stort problem för att han gjorde för ofta, då valde vi att faktiskt uppmuntra det här och leka med honom. Var det en sko man var rädd om, ja men då bytte jag till någon annan leksak som vi kunde leka med istället. För jag såg helt enkelt inga risker med det här för just Tage. Har man en hund som är helt galen i leksaker och skor, ja men då får man ju tänka lite annorlunda. Däremot som sagt, om man försökte sno mat eller godis, då gjorde jag allt jag kunde, eller inte allt jag kunde, men jag gjorde vad jag kunde för att så milt som möjligt undvika det. Fortfarande inget strafftänk eller tänk om att han måste lära sig att han inte får sno, utan bara en tanke om att jag inte ville att han skulle lära sig att han kan sno. Och så parallellt med det så belönade jag honom att liksom vistas runt mat utan att bry sig om den och godis. Och om jag märkte att han försökte sno mat i en viss situation, då la jag lite krut på att hantera just den situationen, antingen genom att tillrättalägga eller genom att träna. Så även när jag tycker att det är viktigt att hunden inte får utföra ett visst beteende, så försöker jag så mycket som jag bara kan lägga fokus på att lära honom det jag vill att han ska göra istället. Så som sagt i det här fallet, hellre försöka lära honom att det kan löna sig att vara lugn runt mat istället för att försöka lära honom att han inte får sno mat. Så, om jag ska försöka mig på att summera ihop det här avsnittet så är mitt budskap alltså att vi ska försöka hitta rätt istället för att leta fel. Det vill säga fokusera på allt bra hunden gör och se till att hunden tycker att de beteendena lönar sig. Då kommer de förstärkas och till slut ta överhanden över oönskade beteenden. Och det här är ju väldigt mycket av ett mindset eller en filosofi som du kan leva efter i vardagen generellt. Så det är liksom inte så att du måste sätta av en massa tid för det här. Utan det handlar bara om att tänka så här i vardagen. Men det finns som sagt den här träningsfilosofin som kallas errorless learning eller felfri inlärning. Och den kan jag verkligen rekommendera att du tittar närmare på. För att göra det lättare att hitta rätt istället för att hitta fel, så kan du tänka i de tre titlarna: tillgodose hundens behov, tillrättalägg situationer och träna inför vardagen. Har du några funderingar kring det jag har pratat om idag, då får du jättegärna höra av dig. Maila mig på kicket@gladika.se eller ännu hellre kommentera avsnittsinlägget i sociala medier. All återkoppling funkar som förstärkning för mig, så ju mer ni hör av er, desto större chans att podden får leva vidare och utvecklas. Om du inte redan följer mig i sociala medier så får du jättegärna göra det också såklart. Jag heter Hundcoachen Kiki på Instagram och Hundcoachen Kiki Fällstenius på Facebook. Tusen tack för att du har lyssnat på Hundpodden med Kiki Fällstenius. Ha en underbar dag!